Ja, det är ju en väldigt sorglig stund för oss och underligt det här. Vi har precis då fått höra, både jag och Filip, att Adam Alsing, vår vän och kollega, då har gått bort i sviterna av coronaviruset som han drabbades av. Och vi spelade in det här avsnittet som ska komma lite senare, spelades in igår när vi inte visste någonting om det här förstås. Och vi lägger det här lilla pratet innan bara för att förklara varför vi inte i senare avsnittet överhuvudtaget tar upp detta i vårt vanliga sorglösa samtal om ditten och datten.
Ja, det är naturligtvis ogreppbart att prata om något sånt här och att det är så svårt att säga någonting som känns rimligt eller bra, för att i grunden är det ju bara nattsvart och tragiskt, och vi vill naturligtvis sända våra kondolianser till Adams familj, och vi tänker på dem i den här fruktansvärda stunden naturligtvis. Och vi hade ju alltid otroligt kul med Adam, och vi har ju umgått väldigt, väldigt, väldigt mycket med Adam genom åren, framförallt i tv och radiosammanhang.
Ja, men jag tänkte, han var ju den som egentligen var en av de första som gav oss chansen och tyckte att vi hade någonting att komma med. Vi fick vara bisittare då en gång i veckan i hans radioprogram nere i Frihamnen i slutet på 90-talet och komma med liksom en väldigt tidig, ska man säga, föregångare till poddtankar och svammel egentligen, som han tyckte var kul uppenbarligen, och vi fick hänga med honom en gång i veckan. Han var ju så och har varit så länge så oerhört liksom framgångsrik och liksom känd i det här landet. Så det var ju väldigt mäktigt för oss att han överhuvudtaget tog oss under sina vingar, och det var ju...
Han var ju kanske Sveriges första då tv-stjärna i kommersiell tv. Han började väl på TV4 och innan dess tror jag han hade väl varit då DJ bland annat runt om i Värmland och kanske hela Sverige. Men sen fick han då chansen med Agneta Sjödin, minns jag, i det där programmet som väl hette Vem tar vem. Och sen startade ju en karriär som ett tecken på vilken människa han var. Många kommer och går i tv, men Adam har ju från den stunden varit en väldigt närvarande person i tv och radio hela tiden, vilket också naturligtvis inte bara vittnar om hans talang, men också om hans person. Han var en otroligt ödmjuk och anspråkslös människa. Och det är jobbigt att prata om det, men han var en jävla snäll människa på alla sätt och vis. Och det slog mig varje gång jag träffade honom. Jag kommer ihåg när vi också var med i hans radioprogram ofta, och man skulle kanske då göra reklam för en ny tv-serie från Kanal 5, som han alltid var generös nog med att liksom dela med sig av tid i sitt eget program. Men också hur kul man alltid hade. Han var också så generös, ja, med skratten.
Ja, han var verkligen en sån här person. När man såg honom, sprang in i honom, så blev man alltid på bra humör. Det är liksom, alla har inte det. Det är liksom en gåva. Och han var så generös med den också.
Och kunde alltid bjuda på sig själv, vilket är en av de på något sätt största beståndsdelarna i en älskvärd människa.
Ja.
Och att han dessutom alltid var så ödmjuk trots sin karriär, som ändå var
och så
otrolig,
nyfiken på vad andra höll på med och liksom insatt och liksom brydde sig. Och liksom, jag har så tydligt minne en av de första så här julfesterna du och jag gick på när vi kom till Kanal 5, och han var ju den liksom stora stjärnan på kanalen och har varit det länge liksom. Och jag, av någon jävla anledning, hade tagit med mig en gitarr. Jag begriper faktiskt inte varför. Jag kan rysa av obehag så här efterhand. Jag tänker på det. Men, och han hade då inte riktigt hört Håkan Hellström. Han hade alltid inte liksom greppat varför Håkan Hellström var en bra artist. Så minns jag bara att jag spelade Hurricane Gilbert, som var en ny låt då. Det måste vara 2005, när vi hade varit på kanalen ett par år. Och han blev så golvad av den, så han bara vrålade en gång till. Sen krävde han att vi skulle sjunga den låten allihopa. Ja, men kanske 25 gånger i sträck. Och det är så tydligt så här livsgniste ögonblick med honom, att liksom så här, nu upptäckte han någonting han tyckte var fantastiskt, och nu vill han få alla att fatta hur fantastiskt det där var, även om det var i min och var allsångstolkning av den där fantastiska låten. Det är bara ett sånt tydligt minne av att det där gick han igång på, och då gick han igång liksom i 100. Det är någonting med det som, jag vet, det sticker ut.
Leende på läpparna när jag tänker på den där kvällen också, för det var en sån här årlig julfest som man hade på Kanal 5, då vi programledare träffade de som beställde våra program. Och jag minns att Adam i många år, och även ända fram till sin död, jobbade ju alltid väldigt tidigt och sysslade med morgonradio. Så det var så kul när jag minns att han liksom försökte peppa igång alla så tidigt på kvällen, därför att han inte kunde stanna så länge. Så att han ville då pika i fest kanske klockan 8 8 redan. Han ville vara med, han ville uppleva festen, han ville ha kul med sina kollegor. Men han var också medveten om timmarna han skulle jobba när han skulle upp.
Ja, men också, han hade ett jobb att sköta dagen efter det, så liksom, han kunde verkligen bejaka festen.
Det är livsglädje som alltid fanns där också. Och jag minns också alltid hur ofta han pratade om sin familj och sina söner och hur lycklig han var. Vi pratade ofta om att jag fick ju barn lite senare i livet och du fick också barn senare än vad han fick. Han var ju väldigt ung när han fick barn, men hur lycklig han var över att ha liksom så tidigt i livet få uppleva sina barn som vuxna och hur kul man kan ha tillsammans då när åldersskillnaden är så lite. Och han pratade även om framtiden alltid, och han såg fram emot att vara en farfar som alltid fanns där. En humanist var Adam också. Och en väldigt, väldigt
usch. Ja, det är så jävla sorgligt detta. Oj, oj, oj. Det är fruktansvärt. Det är ju, ja. Sen kommer en vignett snart och sen kommer ett avsnitt som vi hade kul när vi spelade in. Så att det är ju märkligt på sitt sätt.
Det är en märklig stund. Men vi vill bara med det här lilla introt eller den här lilla konversationen försöka kommunicera med er det som alla som kom i kontakt med Adam Alsing kände, att han var just en ödmjuk, anspråkslös, livsglad och väldigt vänlig människa.
Ja, nu får vi ta ett djupt andetag och sen kommer podcasten. Säger vi välkomna till Filip och Fredriks podcast. En medveten oktavsänkning där, bara för att då jag tänker på våra kära lyssnares trumhinnor. Och då, det är allt det de har stått ut med genom åren, det jag har plågat dem med den här vedervärdiga stämman. Jag ska försöka att vara mjuk, följsam, len, omtänksam idag, när vi än en gång slår oss ner för att då summera livet omkring oss, situationen omkring oss, i cirka 53,5 minut, jag och min vän Filip, som jag undrar hur han mår.
Men jag mår någonstans, jag vet inte. Nu, du och jag har ju två ganska väsensskilda existenser just nu. Det är möjligt att svenskarna upplever det som att samhället är nedstängt och att saker och ting är så jävla tråkiga just nu. Och det är de såklart på sina håll i Sverige också. Det finns ju människor som sannoliken lever i karantän. Det är väl dina föräldrar, antar jag, mer eller mindre.
Ja, det gör de verkligen.
Jag svinsynd om den äldre befolkningen. Känslan av att man är då, man är ju utpekad någonstans som, ni får inte vara med och leka längre. De är liksom bortvalda ur så här brännbollslaget.
Inte ens bortvalda, de är ju också så här, de är människorna som dyker upp till brännbollsmatchen och så skriker folk, vad fan gör ni här? Gå hem, här får ni fan inte vara.
Det är som att det är deras, ja.
Min svärmor är 70, hon var och skulle köpa en kaffe och bli utskälld då av en person som hon stod 2 meter ifrån. Vad fan gör du här? Gå hem med dig för fan. Och det är liksom en 30-årig snubbe. Det är någonting liksom, ja, inte vet jag.
Det där handlar om är ju också att så länge pensionärsjävlarna håller sig inne så kommer då samhället öppnas upp lite tidigare. Det är liksom någon egoism i det, där man då helt, väldigt många i alla fall då, slutat fundera kring hur det är att vara plus 70 och plötsligt känna sig, som min mamma sa som är här då, både liksom i riskzon och diskriminerad, när man själv har liksom levt ett långt jävla liv och du vet.
Man har byggt landet, gubben kanske dog för 14 år sedan, man sitter ensam i lägenheten, Moraklockan ackompanjerar liksom dödsnedräkningen, och så vill man gå ut och ta sig lite luft i liksom den, när det börjar närma sig vår, och så står det en 30-årig snubbe och skriker, gå hem för fan.
Ja, men som min mamma läste någon, nu vet jag inte hur länge de blir kvar här, de kommer nog bli kvar en stund. Det känns skakigt att liksom placera dem på ett plan just nu. Så vi får se hur länge det tar. Men då läste min mamma i morse, såg jag, när det var någon artikel, till och med Agnes Wold, som väl själv är i riskzonen då, denna, hon är väl också någon epidemiolog eller någonting, infektionssjukdomsprofessor kanske, jag vet inte. Men att hon, som där, de äldre får göra sig redo för att stanna hemma då hela sommaren, kanske fram till årsskiftet. Jag såg min mammas ansikte när hon läste det. Hur hon, du vet, hon har ju solat sönder ansiktet som djävulen.
Men det är ändå uttrycksfullt fortfarande.
Nej, men då såg jag, ja, men jo, nej, men jag skulle nästan säga att jag tyckte nästan såg att ansiktet blev lite blekare. Men jag bara kände, så det är den absolut tristaste saken man kan läsa när åren också går. Man har liksom inte, då vill man inte att år ska kastas bort.
Nej, gud,
på samma
nej.
sätt.
Nej, men de är mycket, dagarna och är mycket, mycket mer värdefulla för äldre människor än för liksom de 30-åriga snubbarna som står och vrålar på, i en kaffekö.
Ja, men jag tänkte på det när jag läste, inget fel i detta, men jag läste någonstans, det var på Instagram tror jag, Jenny Ström, Strömstedt, journalisten, skrev något långt inlägg, och man fattar att hon skrev det efter att hon har väl suttit hemma med sin dotter, som förmodligen har suttit hemma och gråtit för hon ska ta egentligen då studenten i juni, och sen verkar då den studenten bli inställd. Det vill säga man får liksom inte springa ut och du vet, skrika på någon jävla skolgård och flak och även då kanske någon folksamlingar med farmor och farfar och mamma och pappa och så vidare.
Det här innebär att Otto Knows remixen av Håkan Hellström låten Din tid kommer att sjunka på Spotify eftersom studentflaken inte kommer att kunna spela den.
Otto Knows klarar av det ekonomiskt, tror jag.
Kanske, ja. Men jag hörde också en tjej på radion som då skulle bli student i Danderyd, tror jag, utanför Stockholm. Jag vet inte varför jag nämner att just Danderyd. Kanske för att det är en kommun med mycket pengar då. Det är ju människor som är vana att få som de vill. Och jag menar, det går ingen nöd på mig heller. Men det känns som att människor som är vana att få precis som de vill, de mentalt rubbas ännu hårdare av coronakrisen, för att världen är inte liksom deras ostron längre. Det här är ju en ung person, det är en 18-åring, så jag ska inte lasta den personen för mycket.
Men jag skulle just bara...
Men det hon sa var bara så här: jag har planerat för vårt studentfirande, jag är planeringsansvarig i vår klass, jag har planerat för det här i över ett år. Och det är, jag förstår, jag har ju ändå tagit studenten. Jag minns ju vad det går ut på. Man går ut på en trappa, det är jubel, det är något plakat, man åker på ett flak, sen är det någon fest. Tar det 18 månader att planera? Det begriper jag bara inte. Kalla mig gammal.
Ja, eller så var man väl, jag planerade inte heller ett år. Men du var ju ändå liksom, du åkte väl rätt hem och drack kaffe med dina föräldrar och gick inte ut samma kväll när du tog studenten.
Jag drack oboj med mina föräldrar.
Ja, alltså du var väl en annan typ av människa.
Jo, men fan, 18 månader, det får finnas gränser.
Ja, det är klart att det får finnas gränser. Då läser jag i alla fall Jenny Strömstedts inlägg, och jag förstår, det var skrivet av en mamma, verkligen, som har suttit med sin dotter, som förmodligen har varit jätteledsen för att det må inte bli någon student. Hon skrev någonting, vad säger man till dottern vars studentklänning redan hänger upphängd på en dörr? Det kanske du också tycker är konstigt att man gör flera månader innan.
Ja, det kan man ju nog, det kan man ju faktiskt.
Det behöver väl inte hänga på dörr. Men då kallade hon det här, att det här är någon slags signalpolitik, vilket jag antar att det är väl att man ska skicka ut signaler, att det blir som ett budskap till befolkningen. Ta det lugnt, följ restriktionerna. Jag fattar att i och med att jag lever i ett samhälle just nu som är så tydligt, nedstängningen är så tydlig, det som är öppet, det är så kallade essential verksamheter då, och det är då matbutiker såklart, och det finns, du vet, sådana här delivery guys.
Hur är det med så här vaping och liksom gräsrökningsaffärer?
Ja, de är väl, MedMen är öppet för att då som, för att betraktas som också, alltså man tänker ibland att Sverige och USA är samma sak. Så tänk dig sannolikheten att någon säger, ja, men gräs får man sälja. Det är livsviktigt.
Vi stänger ner samhället här i Sverige nu, och det blir inga studentskivor, men gräs, finsmakar, gräs, rökar, butikerna, de är givetvis öppna, för det är essential. Jag förstår att det finns cancerpatienter och det finns människor med depression, olika sjukdomar, som givetvis röker för då att lindra symptom. Men det finns också många människor som fejkar dessa symptom för att det är gött att röka gräs. Så är det.
Ja, men verkligen, och det kan man, men samtidigt då så är även spritbutiker öppna. Men jag ska bara säga, när man läser den där av Jenny Strömstedt, så fattar jag också, det är otydligt, det är orent, varför är detta, varför ställs detta in när folk fortfarande sitter på uteserveringar etc, etc. Men, och det här kan man inte heller alltid komma och draga, när jag vet att du och jag snackade om det kanske i privata sammanhang eller i en podd eller i ett glas öl den här stunden, som ni också kan konsumera om ni har lust, som jag och Fredrik har då varje dag på Dplay, så summerar vi en liten uppdatering inför varandra om vad som har hänt under dagen då i dessa märkliga
21:30, tider. Väldigt härligt då.
När man ser allt det här, och det är orent hit och dit, men om man bara stannar, och man kan inte alltid tänka på hur de har det i Indien eller du vet. Ibland kan man bara tycka att någonting är piss från en personlig synvinkel. Det tycker jag är helt okej. Men det blir extra tydligt, tycker jag, symboliken i det här. När någon skriver detta blir bara att det handlar om de gamla, där tiden liksom är, de är inne på upploppsrakan. De ska vara instängda, hålla sig borta från oss. För jag förstår att i grunden handlar det om något för att de ska få vara vid liv längre. Men ändå ett år är jävligt mycket värt i de här människornas liv. Saker och ting förändras snabbt. Medan studenten är liksom, det är själva, det är starten på ett liv på många sätt och vis. Och då känns det lite så här, ska man verkligen skriva det där och säga det där? För att det känns ändå så här, det blir... Jag fattar att man som morsa, man ser det någon, eller farsa, man ser det till barn är ledsen. Men det är verkligen så det är liksom i andra ändan av spektrat. Jag kan känna, är det några som inte ska gnälla, så är det fan studenterna. Jag förstår att det är svårt, jag förstår det. Men det är liksom så här, ert liv börjar nu. Ni kan fan ta det lugnt i liksom ett år.
Men ni kan också det, ni kan dricka ändå.
Ni kan röra er ute. Jag fattar, man har pluggat i 12 år och så vidare, och då vill man liksom få festa. Man kan också säga om de äldre generationen, de har jobbat ett helt liv.
De har byggt landet. Det enda de vill är att ta en nypa frisk luft.
Det där är ju som när liksom startskottet går i ett liksom ett, det är inte ett 100 meter, livet är ju inget 100 meters lopp heller. Det är ju liksom ett 10 000, det är som när du vet 50 km gång i OS.
Ja, den så jävla märkliga grenen. Vad heter han? Bo Gustafsson heter han, var svensken som var bra som
visst,
alltid han
det. Det är bedömningssport.
Ja, men det är så här, en fot måste hela tiden vara i marken. Det var väl, och fötterna måste liksom vara raka, benen måste vara raka när foten kommer. Det var massa så här bedömningsaktiga.
Men det var också, det är någon diabolisk sport, eftersom det kändes alltid som de här domarna. För ibland kunde man kunde ju sugas upp i det här om det var något OS, man hade kanske inget annat att göra. Eller så låg Bo Gustafsson fyra när det började liksom, när de började närma sig slutet. Men det känns som att domarna alltid plockar bort den som ledde, som sen började grina. Så precis, du vet, de skulle alltid gå in genom, de kom gående, nu kommer de gående mot stadion, de skulle gå igenom hela tunneln in, ja. Precis innan gick in i tunneln var det många som blev bortplockade.
Ja, men man hade lust att, kunde inte plocka dem efter 12 kilometer? De har haft samma gångstil i 7 år. Måste ni vänta 49,3 kilometer?
Men ett helt liv har de tränat. Det här är liksom OS. Besvikelsen att ha tränat i 4 år och sen blir bortplockad, ja. Precis innan.
Men du har rätt i det, jag har helt glömt bort detta. Denna märkliga sport, denna märkliga man Bo Gustafsson, som så ofta blev diskad. Han var också någon slags diffus medaljhopp. Man visste nästan ingenting om honom, mer än att ja, så har vi Bo Gustafsson förstås, som kan plocka medalj i gång. Just det, gång finns, tänkte man varje gång det var OS. Eller ja, det var väl bara OS.
Alltså, jag skulle nästan vilja se en dokumentär om gångsporten, för den är så vansinnigt osexig.
Men det de också alltid gjorde, som sagt, viktigaste regeln i gångsporten var att en fot måste hela tiden vara i. När Usain Bolt springer, då är han ju ofta i luften och flyger fram. Inga fötter är i. Det är det som skiljer gång från löpning, delvis då. En fot måste hela tiden vara i, då blir det gång. Sen filmar de alltid slow motion löparna när de då går förbi. Och det var ju alltid så när de zoomar in med de höghastighetskamerorna, att det gällde ju ingen. Det är precis som i handboll när folk landar innan de skjuter bollen. Det är så man kan inte ha bedömningssport och, alltså det är klart, fotboll också.
Ja, men det är intressant nu när var.
Ja, men kan det vara så att de här domarna sitter där och så ser de Bo Gustafsson efter 7 kilometer, kolla den där jäveln, han har ju inga fötter samtidigt.
Men han ser dryg ut.
Ska vi plocka honom nu eller? Nej, vänta. Jag måste ta en kaffe. Ja, jag måste gå på toa. Vi plockar honom. Vi tar honom när han kommer in på stadion. Han har ingenstans att ta vägen ändå. Så får Bo Gustafsson springa liksom, eller gå då 48 kilometer till, kommer in hoppfull medaljstrid. Nej. Bra, nu är du framme. Då kan du också kliva av innan.
Vet du vad det känns? Det känns när man tänker på det, är lite som så här gamla forna liksom östblocket. Ah, den jäveln tar vi och slänger in i så här. Hans, det sägs att den människan har liksom jobbat mot mot myndigheterna, kanske liksom klagat på någonting. Ja. Lite godtyckligt.
Jag får en jävligt dålig vibe av Bo Gustafsson. Ta bort honom. Jag blir deppig när man ser honom. Jag vill inte se honom på upploppet. Ta honom när det är 600 meter kvar, 350 meter kvar. Plocka honom.
Men eller alltså, han säger så jävligt dryg Bo Gustafsson. Ja. Ja, men då plockar vi honom bara.
Ja, vi plockar den jäveln bara.
Den där sporten breakade lite, och det var nog ett av de OS då Bo Gustafsson var med, var ju 84 i Los Angeles. För det var ju då när, om det var väl en kinesisk gångerska, tror jag, som väl knappt tog sig över mållinjen.
Det var någon slags allmän kollaps. Det var kvinnliga gångare. Jag vet inte om de gick 5 mil eller om de gick 3 mil.
Tre kanske.
Nej, men på upploppet, men det var uttorkning, ja, det var väl värmen i Los Angeles, tror jag. Det kan ha varit Barcelona, kan ha varit senare också. Skitsamma. Men det var liksom att de wobblade fram. Det var första gången man såg liksom, okej, okay, så här mycket plåga innebär det att vara elitidrottsman. Man kände som tittare då, är det så här jävligt? Är det här de utsätter sig för? Är det då bättre att vara prostituerad än att vara gångare? Tillspetsat givetvis, men som de wobblade, man hade liksom ingen styrsel över kroppen överhuvudtaget. Och det var live, så det gick liksom inte att klippa bort heller. Så kommentatorerna var ju helt tagna på sängen. De här trevliga Jakob Hård-figurerna som är vana att liksom kommentera, nu vet, nu vinner den här personen, nu blir det tight på upploppet. Ja, här är en människa som håller på att dö. Fan vad spännande, det var ju liksom något helt...
Jag kan ju ofta känna en så jävla sympati för folk som väljer sporter som är så liksom solitära i grunden och så jävla osexiga. Och det kan väl inte vara så att Bo Gustafsson tjänar en spänn under
sin karriär. Vad är den maximala finansiella uppsidan för Bo Gustafsson? Det är inte så att Nike kliver in, då ska han ju ha en otrolig...
Red Bull sponsrar Bo Gustafsson. Och det,
nej, men du vet...
det är antitesen till han, så här, Jon Olsson och sån här, du vet, skid, sån här som åker sån här liksom sexiga skidsporter där de flyger i luften. Ja. Det är liksom motsats.
Bo Gustafsson gnetar sig fram. Det är vad hans liv går ut på. Det är hans sport går ut på. Så går han runt till de här olika bolagen, så här Adidas så här. Har ni lust att gå in med 10 miljoner eller? Till en man som gnetar sig fram. Nej, jag tror inte det. Vi är en vecka sponsrade av Folksam. De är ju inte bara försäkringsbolaget för våra lyssnare längre. De är Folksam där framtiden förhoppningsvis då blir rikare och tryggare med långsiktigt sparande. Det är många som känner oro. Så är det ju inför den situation vi finner oss i just nu i hela världen. Både för det nära och kära, men också för ekonomin och sitt sparande. Tveklöst. Har man möjlighet, då är det ju bra att fortsätta med sitt långsiktiga sparande även under den här tiden då. Har du inget långsiktigt sparande, ja, då kan du ju börja fundera på om och hur i så fall du kan starta ett. Och det viktiga då är att komma ihåg att ett långsiktigt sparande, det kräver ju långsiktighet.
Så är det. Och hos Folksam kan du då spara långsiktigt för privatpension. Och det är då en kapitalförsäkring. Och den känns nog rätt bra idag. Och det finns många fördelar när man gör det här hos Folksam. Och den som jag känner just nu, en av många fördelar som jag vill lyfta fram nu då, det är ju att Folksam har ett garantibelopp. Och det innebär att om du då sparar i Folksams traditionella försäkring, så skyddar man sina pengar även vid en nedåtgående marknad genom att, då, att det finns ett så kallat garantibelopp. Och det betyder då att 4/5 av ens insatta kapital ligger till grund då för den här garantin, oavsett hur marknaden går. Det troligaste är såklart att dina pengar ökar i värde under en lång period.
Läs mer eller kontakta någon av Folksams duktiga certifierade rådgivare för mer hjälp och för att göra en plan för din situation. Och vill du läsa, då är det folksam.se/pensionssparande. Folksam.se/pensionssparande. Vi säger stort tack till Folksam. Vi är en vecka sponsrade av våra favoriter på ATG som har ett långt samarbete med svensk parasport. Och den här veckan då vill ATG berätta om engagemanget för parasport. Det blev ju inget Paralympics i år, men det betyder ju inte att svensk parasport är mindre viktigt. Parasport ger bättre hälsa, bygger gemenskap och en meningsfull fritid. Det är då idrott och träning för personer med funktionsnedsättning, och det finns på alla nivåer från motion till elit.
Ja, satan vad viktigt detta är, bland annat för att då fetma och diabetes är 2-3 gånger vanligare hos personer med intellektuell funktionsnedsättning än bland befolkningen i stort. Och fler lider då av depression jämfört med resten av befolkningen. Och det är där då parasporten kommer in och kan vara väldigt, en väldigt bra sak att ägna sig åt. Och samhället sparar årligen 330 000 kronor per person då med funktionsnedsättning som börjar idrotta, för att det minskar helt enkelt risken för sjukdom och arbetslöshet. Och Parasport Sverige, de vill att 10% av de offentliga medlen som går till idrott ska öronmärkas för just parasport. Så är det då i Norge. Sen bör man också då få hjälp med färdtjänst och assistans och hjälpmedel för sitt idrottande. Och så är det inte alltid idag.
Parasporten är spännande, det finns många stjärnor att följa. Helene Ripa, exempelvis kanot, Victoria Karlsson, längdhopp, Anna Norman, skytte eller Anna-Karin Ahlqvist, bordtennis. För mer info om allt detta, denna spännande värld, då besök parasport.nu eller paralympics.se. Vi säger stort tack till ATG.
Det känns också som att väldigt många gångare då, de var akademiker, tror jag. Det är bara en sån här känsla att de...
det är så mycket magkänsla så det liknar ingenting.
Får jag ha den magkänslan?
Ja, men den kan också vara felaktig.
Ja, så kan det vara. Vi ska se. Ja, Bo Gustafsson, här finns han då. Han är född 1954 då. Han är väl alltså 66 år nu. Han är född i Strömstad,
nära norska gränsen.
Han var särskilt framgångsrik på distansen 50 km. Han tillhörde på 80-talet den yppersta världseliten. I Aten tog han brons, Fredrik. Och lyssna på detta. OS i Los Angeles blev han silvermedaljör. Han plockades inte bort då.
Nej.
Och han har det svenska rekordet för gång, 3 timmar och 44 minuter.
Jag noterar efter din genomläsning av Wikipedia-sidan att du har duckar frågan om akademikerstatusen.
Det jag kan säga är mycket tragiskt när jag läser att hans son Andreas Gustafsson har åkt dit för doping. Han är också, gångare. Helt enkelt, jag vet inte när det var. Han kanske friad sen dess också. Jag vet inte, men det var en stor artikel om det. Ja, men det är någonting med det här som är så jävla, tycker jag. Och så kom du ihåg att de hade vattenflaskor och hällde på nacken när de gick. De hällde vatten på nacken.
Men det gör väl löpare också väl?
Ja, kanske maratonlöpare. Inte så att Usain Bolt häller vatten på, liksom, under sitt lopp.
Han skulle i och för sig, så att han la ut på Insta häromdagen bara när han vann något jävla VM eller OS-guld och var liksom 7 meter före alla andra och skulle vara hashtaggen social distancing. Det är ändå snyggt när han är 7 meter före alla andra i loppet och behandlar ett 100-meters lopp som social distancing.
Och den typen av skämt behövs.
Det är verkligen. Får jag bara säga snabbt, jag skulle bara nämna apropå det här med gamla människor och sättet att yngre människor beter sig mot dem, så är det ju inte så att vi i Vasastan, den lokala tidningen där jag bor vid Odenplan, den plockar jag väldigt, väldigt sällan innehåll ifrån. Det är inte med speciellt stora förhoppningar jag ögnar igenom den.
Men då ska gudarna veta att du plockar ganska mycket tidningar vad du än är och hittar inte sällan guldkorn i, liksom, det skulle i princip kunna vara du så här, Dressmans personaltidning skulle du girigt kunna kasta dig över.
Man vet aldrig, men det är precis. Men det jag tycker är mycket roligare att kasta mig över jungfrulig mark när det gäller tidningar. Vi i Vasastan liksom dimper ner varje vecka. Det är same same. Det är någon som står.
Jag minns att du någon gång girigt läste en artikel om Patrik Ekwall i någon så här reklamfinansierad tidning som kom ut, du vet, i samband med att Båstadveckan skulle dra igång eller någonting.
Ja, men det är kul också. Det kändes att porträtteras i ett sammanhang där de inte räknar med att liksom bli lästa egentligen. De tänker att det där kommer att ligga i liksom hotellfoajer. Men att då kasta sig över det och leta efter liksom klandervärde.
Ja, men du har en väldigt ödmjuk inställning till all form av liksom printjournalistik. Sånt som står i foajer i något litet ställ.
Jag är den typen av journalistik stora beskyddare.
Ja.
Och landsdragare.
Ja, men jag kan också förstå vad du menar med att du är hungrigare än vad jag är. Men det, du plockar ju hellre en sån tidning. Det här har vi säkert pratat om, men en gång i tiden så hade vi en inslagsproducent för Undra Höjdare som kallades för Steken. Steken är nu
underbar.
Han är journalist på Sveriges Television 2 just nu, tror jag, eller man är frilans. Han gjorde en serie bland annat som heter Världens konflikter som var skitbra. Och han jobbade då med oss, och det fanns väl liksom lite, vi var väl på något sätt, vi var journalister alla tre, men med lite olika drömmar, kan man säga. Men då åkte vi runt i en minibuss i Sverige då, för vi skulle åka till olika människor som vi eventuellt skulle få med i det här programmet. Då läste han, vi gick in på mackar, så kanske du och jag köpte en glass eller vad fan det skulle vara. Han köpte alltid lokaltidningarna var han än kom.
Men han var ju intresserad då av liksom struktur och liksom olika typer av konflikter kanske som uppstår, den vanligaste mellan idrotten och kulturen i
ledarsidan i Härnösands lokaltidning.
Ja, men exakt.
Det är ju du helt ointresserad. Du läser mycket hellre en artikel om Patrik Ekwall som ska göra sig redo för Båstadveckan, eller hur?
Det kastar jag mig girigt över.
Varför gör du det?
Ja, men som jag säger, det är någonting med liksom så här, sättet folk uttrycker sig i de här liksom typen av intervjuer och liksom frågorna som ställs och vad som hamnar i fokus. Det gör sig ju bäst när man understöder med exempel.
Slarvigt skrivna artiklar där alltid ansvarig utgivare, chefredaktör, fotograf och journalist är samma person.
Verkligen. Ja, men det kan jag också älska att det pågår. Det är lite grann, det är som att vara Bo Gustafsson. Vad är uppsidan? Den här tidningen kommer hanka sig fram till den inte kan hanka sig fram längre utan blir diskvalificerad, bortplockad, det vill säga går i konkurs då på upploppet.
Fan, vi ska alltid ställa upp. Jag känner liksom en värme inför Ekwall som ställer upp i den där tidningen också. Man ska ju göra det.
Jo, men vänta nu, det här är ju ett hypotetiskt exempel. Har jag ens läst en artikel just om Patrik Ekwall?
Herregud vad jag kommer ihåg detta som det var igår. Det är sant. Okay, jag kommer ihåg, du satt och jag fick liksom inte riktigt kontakt med dig. Vi var i Båstad av någon anledning. Jag tror vi skulle kolla in stranden där Richard Gere hade badat naken med en kvinna för 1000 år sedan.
Just det,
bodde på något hotell där. Då kom jag ner i lobbyn och vi hade kanske filmat klart. Jag skulle gå och ta en öl eller, men det är liksom viktigt att få kontakt med dig för du var så förlorad i den här artikeln om Patrik Ekwall. Och jag minns det.
Men här är då en artikel om en kvinna som då heter...
Är det viktigt för dig att läsa den här typen av tidningar också? Inte på nätet, utan att det är printversioner när du läser, eller?
Ja, men inte fan, ge mig ut online för att läsa detta. Det här får liksom... Det prasslet när sidan liksom bänds upp adderar liksom en lyster till hela upplevelsen på något sätt.
Älskar att du läser det här.
Ja, men jag tror att hon heter Ingrid. Hon har då... bestämt sig för. Jag kan inte bara sitta inne, jag är ensam. Jag har en rollator, jag vill ändå ut en gång per dag. Jag kan inte åka ut till något naturreservat eller till någon skog. Jag kan inte ta mig dit. Jag är ensam, jag vill gå ut. Så hon har då sin rollator, så hon då kommer på en uppfinning som då vi i Vasastan tycker att det går att skriva om. För det är lite speciellt. Och det är att hon har då en tumstock som hon då har satt på rollatorn, som sticker ut 1,5 meter åt sidan. Vilket gör att folk som går, och så stryker hon längs väggarna. Så folk som går mot henne måste då runda den här tumstocken för att då lämna utrymme för henne, så att de inte smittar henne i teorin. Hon är ju i riskgrupp, så det bara sjunger om det. Och då tycker jag, okej, då hänger vi i Vasastan med henne då en sväng ut på stan för att se hur det här upplevs.
Ovanligt journalistiskt ändå. För att vara vi i Vasastan. De, ja, men det är ändå nästan undersökande journalistik.
Det är nästan alltså då, IB-affären läge på detta. Det är
ja, de träffar ju sig själva.
Ja. Ja. De hänger med den här damen i 20 minuter. Det är, inte, det, jag menar, det är sänkt ribba för grävande journalistik, får man ju sannoliken säga. Men då går den i alla fall ut. Och det är inget konstigt med det. Då kommer då mellanrubriken i artikeln som är många reaktioner. Och då förstår vi som läsare att hon kommer då få många reaktioner när hon ut och går med sin rollator. Då står det så här. Och det här är bara intressant, för det är en liten bild i det här som jag kan så tydligt se framför mig och som är så jävla typisk. Så här står det. På promenaden möter vi många som reagerar på tumstocken. Ett ungt par ler varmt och går en omväg runt. En löpare springer upproriskt rakt in i den. Kan du se framför dig den cirka...
Är det en markering av löparen?
Ja, men då är det en slags innerstadslöpare då. Som, det är väl en man i 30-årsåldern som springer och tar sitt löpande på allvar. Ser den här gamla kärringen i hans ögon. Som har...
Vi är den här veckan sponsrade av Dressman. Och våren har ju slagit till på riktigt nu äntligen. Dressman har fått in fantastiska kostymer då i 100% lin. Massa olika färger som är perfekt för vårens och sommarens alla happenings. Jag sitter och tittar på lite olika varianter här. Det är ju någonting med den marinblå. Jag hoppas och tror ibland att det lyfter fram det blåa i mina ögon.
Ja, det gör det. Men det är också någonting att man med en då fräsch ljus linjekostym, kan jag tycka, omfamnar våren och den nalkande sommaren. Att man vågar lite, att man med den här kostymen säger, också berättar för folk som kanske inte ser vad det är för årstid, att titta, nu har vi gått in i våren och snart kommer sommaren. Allt är lika fantastiskt. Gå in på dressman.com eller besök en av deras många butiker.
Vi säger stort tack till Dressman. Vi har ett betalt samarbete med Syn nikotinpåsar, och det här meddelandet riktar sig då till dig som är över 25 år och redan använder nikotinprodukter. Syn innehåller nikotin som är ett mycket beroendeframkallande ämne. Syn kommer i olika smaker, styrkor och format.
Ja, i sortimentet hittar man då Syn Violet Licorice. Det har en balanserad smak av söt lakrits, viol och pepprig salmiak som då möter en syrlig sälta. De finns i normal styrka 2 men även nu som extra strong styrka 4. Och som vi nämnt tidigare är numera prillan smalare, längre och mjukare under läppen. Läs mer på niko.com och klicka in på Syn. Och glöm inte att slänga din tomma dosa i plast återvinningen.
Kommer på en sinnrik lösning för att inte dö, och så tänker han, min löptur i Vasastan ska du fan inte förstöra. Jag har liksom en GPS-klocka på mig. Jag kan inte ta en omväg runt den här GPSen. Jag dundrar rakt in. Jag skiter i det.
Jag jobbar som mediasäljare till vardags.
Ja, alltså, det är någonting med det som är så... Det kunde ju den här artikeln handlat helt och hållet om. Det är så jävla talande. Men det är bara sköljer förbi en bisats. Det är det som är kul att läsa den här typen av
tidningar. Jag tänkte, det här tycker jag är intressant när man säger, för att man själv är, om man pratar om road rage, du har ju vissa tendenser att du sitter och skriker i bilen, men du skulle aldrig, som jag kommer ihåg en gång när jag var yngre, så var jag i Bollieu-sur-Mer, där vi var nere på somrarna, och det var ditt, du vet ju, man kan prata fördomsfullt och bara generalisera, men italienare kör ju som svin, även fransmän, ja. Det är liksom, det är bedrövligt hur de håller på.
Ja, men det, med det adderade lagret att det är cyklister, framförallt ute på landsbygden, det är cyklister överallt. De är liksom i 80-årsåldern, de cyklar på de här liksom snirkliga vägarna.
Och... Ja, det är så Tour de France och Giro d'Italia drömmarna, precis.
Ja, för även om det är människor som är liksom i Gustafsson ålder som han är nu, så de vinglar liksom runt där, plus så dundrar de här liksom förarna omkring. Ja, det är så farligt, så det är inte...
Ofta i små bilar också. Det är ju för att det finns ju inga parkeringsplatser, så folk älskar att ha några små bilar, ja. Liksom någon liten Fiat som de liksom maxar och kör så fort de kan. Men jag kommer ihåg att jag stod i någon korsning där, och så började två människor liksom bråka med varandra. Det var någon jävla liksom stockning, kanske trafikstockning. Båda, de kliver ut ur sina bilar båda två, slår varandra ett par gånger på käften. Båda får så här, båda börjar blöda. Sen hoppar de bara in i bilarna och kör, ja, vidare sen.
Det är underbart.
Vilket är någon så här, Ja, det fanns något liksom livsbejakande i det. Men som jag säger, jag tror inte du har riktigt det i det att gå ut och börja slåss. Nej. Nej. Men när jag ser sånt där så önskar jag kanske att man hade det i sig, att man skulle vilja stanna handen här, verka, liksom, springa i fatt honom, fälla krokben på honom, sätta sig på honom och sen ändå kanske slå honom ett par gånger på käften. Att det, man skulle liksom... Man har ju inte det i sig, men möjligtvis ska man skrika någon gång till någonting.
Ja, men det där, man kommer på det, det för sig, man blir för överrumplad. Hade jag varit liksom gått bredvid den här Ingrid som går där med sin tumstock, hon kämpar på, hon har byggt landet i teorin. Och så går hon där för hon vill ha en nypa frisk luft. Och så kommer den här mannen förmodligen, jag vill inte göra någon jävla genusfråga av detta, men han liksom dundrar fram med magnifik hållning. Han har sitt liksom 4,05 tempo, eller vad fan man nu har för tempo när man springer i stan. Och så dundrar han fram, så ser han det här hindret. Nej, det där är inget hinder för mig. Jag springer rakt in i skiten. Det spelar ingen roll för mig. Det är någonting i det som är så jävla bedrövligt alltså. Det är ingen stor sak. Det finns värre saker i världen, men bedrövligt
är det. Nej men det där är så sant. Vi pratade med äldre människor då. Vi började bara i resonemanget om då studenterna som i Stockholm då, som var student inställd, och att Jenny Strömstedt skrev om detta. Men det är någonting. Och återigen, de här perspektiven är problematiska för massa. Det är klart att få, du vet, man lär, vad fan stod det i Indien att det här skrattade jag nästan. Men det är så absurt så att det är liksom, du vet, 10 000 på en vattenkran i slummen.
Du vet, det är inte klokt. Den Indien bestämmer sig för, nu är det utgångsförbud om 4 timmar för 1,5 miljarder människor. Där snackar vi drakoniska åtgärder. Och sen bestämmer de sig för liksom, men en timmes marginal, vi förlänger en månad till. Då sitter liksom mängder av människor i väldigt, väldigt små lägenheter, gissar jag, i väldigt, väldigt tätbefolkade städer. Där är det lite värre än att det hänger en student jävla klänning på en dörr. Jag är ledsen, men så är det.
Ja, och just den där känslan av fan, när man tar studenter, då man har så mycket tid. Det är då alla möjligheter finns. Så här, då startar livet. Och om det då, om smittorisken minskar lite grann, för att de gamla då som har byggt landet ska kanske få leva lite längre, då blir det ändå väldigt svårt.
Ja, det är någonting med mig som får, vi pratar så ofta om gamla människor, att de har byggt landet. Fan vad coolt om man såg en sån här Ingrid-figur som går med rollator med en tumstock som sticker ut 1,5 meter åt sidan för att folk ska runda henne. Så har hon en message t-shirt där det stod: by the way, jag har inte byggt landet. Det hade varit så kul med gamla människor som bara, landet har jag inte byggt. Jag har ärligt talat tagit det jävligt lugnt. Nu har jag blivit gammal, men kom inte att tro att jag har byggt landet. Det behöver ni inte lägga på mig, för det har jag inte gjort. Ni kan tycka om mig ändå, men jag har fan inte byggt landet. För jag har en tendens att tycka att alla gamla människor har byggt landet.
Men det är också den här känslan, jag kom ihåg att skolåren kunde ju vara plågsamma. Man tyckte det var trist att gå i skolan. Man hade ångest, man visste inte vad man skulle göra senare i livet. Och det är klart att det var en förlösning att ta studenten, men förlösningen var ju bara, för mig i alla fall, var ju, nu kan jag göra vad jag vill. Och att det blir liksom lite förskjutet, det där ögonblicket.
Nej, men så här, jag sitter ju här och känner,
jag känner inte för studenter. Jag kan inte göra det.
Nej, men så här, jag känner mig banal som säger så här: åh, student, här hänger en klänning, och här är liksom 70 personer i lägenhet i Kalkutta, liksom stereotypt och sådär. Den kontrasteringen är ju för lätt att göra givetvis. Jag känner mig banal som gör den, men det kanske är, för många studenter skulle det vara det liksom viktigaste, så här, bli vuxen, uppvaknande, att bara inse, fan, jag väljer att inte bli deppig för det här nu, för det är ingen stor sak egentligen. Jag har sett fram emot det. Ja, det är många människor som har sett fram emot väldigt, väldigt mycket det här året. Många människor har sett fram emot en knä- eller höftoperation för att kunna gå i sommar. Fan vad härligt, i sommar ska jag kunna gå. Jag har byggt landet, i sommar kommer jag kunna gå. Nej, vi skjuter upp din operation 1 eller 2 år nu, för det finns inte plats någonstans. Ja, de har också sett fram emot saker. Man kanske inte ska få skälla på studenterna, man kanske bara ska få göra det.
Vi pratade i det här ett glas öl, du och jag, när jag sa, fan, det är någonting som oroar mig med Berlin, att vad händer med alla klubbar där man får fista varandra och så vidare. Den här klubben Berghain också, väl liksom, de står upp, någon liksom ägare står upp, det finns något dansgolv där man liksom, där en ägare står och pissar mot dem liksom uppifrån och så vidare. Och då din tes var, och jag var orolig för att jag tycker Berlin är en fri fågel och någon slags symbol för hur härlig mänskligheten kan vara. Jag vet, det är absurt att detta i min värld illustreras genom att man får fista varandra var som helst. Man kanske får fista varandra inne på Brillo i Stockholm också. Jag vet inte om någon skulle stoppa. Men jag antar att det är förargelseväckande beteende om du skulle liksom gå in på tranan och fista mig.
Jag antar att det skulle vara, som man säger i England, frowned upon.
Ja, men det är till och med att det kanske är förargelseväckande beteende. Att det kanske, man får inte göra det på allmän plats.
Det är väl många platser man inte får det på, men inne på de här klubbarna i Berlin får man säkerligen det.
Ja, det uppmuntras ju, okay, snarare.
Ja, visst.
Naturligtvis. Ja. Det var som jag var på en klubb i Milano där det stod: skynda dig, du är inte ensam om man vill dra cola.
Skynda dig, vad menar du med det? Alltså,
ja, men folk blir kvar inne och håller på att dra cola liksom. Alla är sugna,
aha, de
är
inne på toa kanske. När man står och drar cola så står det så här: dra gärna i dig ditt kokain, men gör det fort, för det är fler som vill
ja,
in.
Ja, och det är ju också, så att säga, jag säger, det är kanske ingenting som jag så ofta går och tänker på, att det måste, den delen av Europa måste finnas kvar. Men däremot då Berlin, som jag känner, fan, det är en så fin jävla stad. Men då sa ju du att, men kanske är det dags för Berlin att liksom bli något annat, sa
men
du.
Men Berlin kanske kan ömsa skinn. Det kanske kan vara läge. Okej, nu har vi varit fiststaden sen muren föll. Kanske långt före det också.
Världen fungerar ju så att det kommer finnas någon annan stad där man får fista varandra istället.
Ja, men ibland ska man inte vara för nostalgisk för sånt som har varit. Det kan ju också vara så att det finns ett ännu roligare sätt att fira studenten på än på ett flak. Det är liksom, det behöver inte vara det optimala sättet. Tänk om det här blir generationen som nu slår sig ner i små virtuella think tanks, Zoom-möten eller Teams-möten eller Skype-möten. Hitta på ett nytt sätt som är mycket, mycket, som skriver om boken för studentfirande. Det är ju läge för det nu. Här har ju någon chansen att kliva fram som en jävla game changer, istället för att deppa över att jag fick inte åka flak till Otto Knows remixen av liksom Din tid kommer. Det finns någonting annat kanske här. Vi är den här veckan sponsrade av Lendo, som är Sveriges största jämförelsetjänst för både privat- och företagslån. Både du och jag, om vi fokuserar lite grann på företagandet, har ju då startat företag i livet. Vi vet hur vanskligt den här första tiden kan vara. Man kan behöva lite kapital för att komma igång. Det kan vara inventarier, det kan vara nya lokaler och så vidare. Lendo kan ju då hjälpa dig att hitta rätt företagslån.
Ja.
Det finns ju massa olika anledningar till varför Lendo ska hjälpa dig, eller hur?
Ja, och en ansökan då, den tar ju bara någon minut att genomföra, om man har svar från många olika då långivare inom 24 timmar. Det är helt gratis att göra en ansökan, och man kan då ansöka om företagslån upp till 2 miljoner kronor. Och den här ansökan, det är givetvis inte bindande, men då med den här jämförelsen mellan de olika låneerbjudanden får man en väldigt enkel överblick. Och pengarna, om man beslutar sig för att låna pengar, de kan man ha på kontot efter bara några bankdagar.
Jag tycker att det här är, det är så här startar liksom succé, att man tar en liten risk, man tar ett lån och så gasar man igång. Går du i lånetankar, börja alltid på lendo.se. Vi säger stort tack till Lendo. Vi är den veckan sponsrade av Tradera. Det här är underbart. Det är Sveriges största cirkulära marknadsplats. Det är något speciellt i de här tiderna.
Jag älskar fan Tradera, jag är ständigt
men
där.
Men du har också övertygat mig, alltså jag älskar ju då att surfa runt där inne, och man kan få lite feeling för olika grejer. Och nu då i såna här lite, ni har lockdown mer än vad vi har, men det har varit påsklov, man har hängt ganska mycket med varandra och med sin familj. Och då har jag då snöat in på sällskapsspel. Det finns givetvis massa retroprylar, sånt som jag försöker pådyvla mina barn. De är inte så intresserade av
Koran.
Det.
Eller vad heter det?
Koron och labyrintspel, och jag kan svamla om det. Det är kul att surfa runt på. Mina barn är ju mer intresserade av moderna varianter, och allt de är intresserade av är jag ju intresserad av, för det innebär att de inte bara sitter vid sina jävla skärmar. Detta är det föräldrar ägnar sig åt idag, att då slimma ner skärmtiden, och sällskapsspelen gör ju onekligen det. Man sitter plötsligt, det kommer en ny utgåva av Uno nyligen. Jag tyckte det var väldigt kul när jag upptäckte Uno nyligen då med mina barn. Så att det finns ju hur mycket som helst av detta. Har man tröttnat på spelet sen, ja då kan man ju sälja på Tradera också. Det är någonting jävla härligt i det här kretsloppet som är bra för planeten. Det är bra för självdisciplinen också på något jävla sätt. Framförallt så kan man ju då få tillbaka pengar på sånt man vill göra sig av med. Det finns bara fördelar med Tradera. Surfa runt några timmar och hitta en hel värld av fängslande saker och möjligheter. Vi säger stort tack till Tradera.
Men jag tänkte just på Berlin. Det enda man vet är ju att någonstans i världen, när då Berghain aldrig mer öppnar, och många människor då inser, helvete, jag kommer inte kunna liksom fista min kille, eller vad det nu kan vara, i kön.
Jag måste ta mitt fistande någon annanstans.
Ja, men då finns det ju säkert någon jävla borgmästare som någon gång någonstans tänker, om jag börjar uppmuntra till det här i vår stad, då kan vi bli det nya Berlin. Ett tag snackades det om att Skopje i Makedonien, ja, håller på att bli det nya Berlin.
Om det finns en gammal roman som heter Bonjour Tristesse, om man vore en fransk stad så skulle ju
François Sagan.
Ja, men det skulle ju kunna heta Bonjour Fistesse. Skulle ju vara en trevlig klubbnamn, om jag får vara så jävla ordvitsig.
Den ger du bort. Kanske är det i Båsta. Ja. Bonjour, Patrik Ekvall intervjuas. Du öppnar Bonjour Fistesse i Båsta. Ja, visst gör jag det.
Och det här, i den här gratistidningen som ligger i hotellobbyn.
Solig står han så här. Inte nog med att Patrik Ekvall arrangera den här beachvolleyballturneringen. Han också öppnar han nu klubben Bonsjour.
Så här, en ingress öppnar alltid med samma, exakt samma fras, och du kan lista ut vilken det är. Patrik Ekwall är en man med många strängar på sin lyra. När han inte designar skor under brandet Difficult by P, så ordnar han volleybollturneringar eller andra roliga sammankomster för vänner och bekanta.
Nu, och sen så här, nu spänner han bågen ytterligare. Ja. Och då är det så här, i sommar öppnar han i Båstadklubben Bonjour Fistess.
Ja, jag tycker jag saknar ett sammanhang. Jag har gillat Båstad, jag har kommit hit i många år. Alltid roligt. Men det har alltid känts som att liksom det finns en dimension som saknas här. Och det är lite grövre anatomiska penetreringar.
Men så här, vi tar Berlin till liksom, du vet, Bjärehalvön.
Ja, och så kanske spänner den här gratistidningen bågen och hör över sig till något sånt kommunalråd. Ja, vad tycker ni om Patrik Ekwalls planer? Ja, vi har inte hunnit sätta oss in i det här, men det du beskriver för mig nu låter ju väldigt frånstötande.
Ja, men så här, jag har mött en del motstånd, säger Patrik Ekwall, men i motståndet så utvecklas man, eller någonting i den stil. Men det finns ju flera, eller det finns två intressanta aspekter i det här. Dels är det då, det är en absurd tanke att Fistingens nya huvudstad i Europa skulle bli Båstad.
Det låter sensationalistiskt och det låter liksom extremt det här, men det du menar och det vi menar med det här är givetvis att liksom den här typen av extremt leverne som Berlin har gjort sig känt för, som har blivit Berlins varumärke, nu under coronans liksom tidevarv kan inte de göra det, folk kan inte samlas i grupp på samma sätt, så att det finns en vakans plötsligt. Sverige är ju då ett bra land, här finns inte samma hårda restriktioner, så om då Berlin ömsar skinn och bestämmer sig för att vi blir någonting annat nu, vi får bli liksom modelljärnvägar, vi får liksom, vår grej får bli något annat än det här hårda klubbandet, ja då öppnas ju då en vakans, den kan Båstad ta. Patrik Ekwall, långsökt att det skulle bli han, men tanken är rolig. Men jag menar, i den här liksom absurda tankeleken finns det ändå någon slags rimlighet.
Ja, men det jag skulle säga, den andra parametern eller komponenten i detta som jag tycker också är så spännande och rolig, det är alltså, du har då döpt klubben med, i det här fiktiva resonemanget vi just nu för, så är det då Patrik Ekwall som har kommit på namnet Bonjour Fistess. Och det vill säga, ja, det är en ganska smal bok som inte så många i Båstad kanske kastar sig över eller har kastat sig över.
Kan man tänka sig att Patrik Ekwall då, som är väldigt duktig på såna här liksom samarbeten och olika barterdealer och sådär, skulle det kunna vara någon slags muskelavslappnande salva eller någonting som ändå går in då som någon slags huvudsponsor i den här klubben?
Ja, han hittar någon berlinsk, helt enkelt, någon lube där.
Någon lube slash tranquilizer som gör dig med någon slags slogan, gör vem som helst mjuk.
Men också så här, har du själv ett intresse för fisting eller någonting? Patrik Ekwall blir tyst en sekund, ler mot mig och säger, det blir en spännande sommar av många anledningar.
Och man kan mellan raderna förstå, han är inte minsta intresse, han är bara egentligen krass här. Han ser en kommersiell.
Ja, men det kommer ju också, det kommer ju i grunden skaka om infrastrukturen i, ja, Båstad, eftersom det kommer ju också börja skrämma iväg folk. Det finns ju risk att ja. Hur klubbade kommunen igenom detta, undrar man.
Det är lite grann som så här, alla skandaler som har med fotbolls-VM, att det har hamnat i Qatar och så vidare. De har ju liksom isolerat vilka som har blivit mutade och så. Det kommer ju att göra ett grävande journalistik, kanske inte av den här gratistidningen då, men av liksom Laholms tidning eller någonting som ligger i närheten. Vilka kommunalråd röstade för att Patrik Ekwall skulle få igenom sitt förslag, och hur har deras privatekonomi och spenderande sett ut på sistone? En av dem har köpt en Lamborghini.
Även Patrik Ekwalls vänner tar nu avstånd från hans senaste liksom företagsidé.
Det viktigaste är ändå så här, har du själv ett intresse för fisting, då vet du vad det viktigaste är, att Patrik Ekwall liksom, det ska stå artikeln då, Patrik Ekwall ler gåtfullt.
Det blir en spännande sommar. Men det här var ju en fiktiv, en fantasi, vi landar ofta i sånt, som då föddes ur det här att skinnömsningen som,
ja, den skinnömsningen som Berlin kan komma att behöva göra, men även studentfirandet skulle behöva göra.
Ja, men kanske i svallvågorna av corona, så kanske det är det vi kommer så här omfamna efteråt och säga, åh, det där hände ju då. Vad intressant.
Men jag tycker att det är någonting med de här tiderna när folk liksom får se, okej, hur ser förutsättningarna ut nu? Hur kan vi innanför den här jävla boxen tänka och göra saker annorlunda? Jag tycker det är kul att du och jag varje kväll lägger ut en Skype-sändning live på Dplay då, och det här är Klas Öberg jag pratade om tidigare. Det är ett annat sätt att göra TV som vi inte har gjort tidigare. Jag tror inte det går att göra det riktigt utan corona, för det är liksom, det finns i skuggan av corona, men i ett fotbolls-VM så skulle du och jag kunna ha en talkshow varje kväll där du och jag bara summerar. Kostar ingenting att producera. Vi lägger upp, titta på oss om ni vill eller skit i det. Den typen av liksom lekfullhet och uppfinningsrikedom går ju att applicera även på studentfiranden givetvis. Det behöver inte stås på ett flak.
Det som också är flaket någonstans är ju att den inte alltid skapar så trevliga scener. För det är ju den där känslan av, här står vi. Och det är också i grunden ganska jobbigt, tror jag, som pensionär, att se ett studentflak. Det ska väl pensionärerna kunna leva med. Men jag säger ändå,
de har byggt landet, de har sett Hitler liksom rasa fram genom Europa, inte genom Sverige, men genom resten av Europa. De klarar
det. De har inte sett Hitler, många av dem. Hitlergenerationen är väl nästan borta. De som på allvar har sett Hitler.
Jag bara romantiserar lite.
Jag måste dra en historia till som är lite ljusare då, egentligen, om min mamma också. Som sagt, de är här, väldigt trevligt. Jag har faktiskt börjat, jag och Agnes har börjat intervjua dem på kvällarna och skriva ner. Jag vet inte vad det ska leda till, men du och jag har pratat om det skulle kunna finnas någon slags dramaserie om familjen Hammar. Det kanske folk som känner nu, va? Ska han aldrig släppa det där? Vad fan, vi får se, är det bra så är det bra. Och det finns massa jävla roliga historier Som de berättar om sitt liv.
Det roliga, enda historien från min uppväxt, enda som finns, är att min pappa gick omkring och visade kuken.
Ja, det snackade vi om igår faktiskt. Att mamma hävdade att hon inte alls gick runt och var naken så ofta. Var det inte Fredriks pappa, sa hon.
Det är det enda min uppväxt har i form av liksom skildringar av dråpligt familjeliv. Ja, men när man hade kompisar hemma, kollar på Rymdimperiet, slår tillbaka, pappa står naken bakom, och när alla vänder sig om så står han med kuken i vädret. Det är liksom den enda historien jag har. Sen tar det slut. Ja. Sen tar det slut.
Men det var ju som bara en sån sak som att när det en gång i tiden spelades en Davis Cup-final mellan Sverige och Tyskland. Jag vet inte om du kommer ihåg det här, Stefan Elberg, kommer du ihåg det? Mm. Gud. Ja, och han mötte då i någon match, jag menar att det var söndag kväll, avgörande singel. Och det var då Stefan Edberg mot en kille som heter, det här råkar jag komma ihåg, jag tror han hette Mikael Westfall. Kommer du ihåg den namnet då? Som jag sen tror senare dog i AIDS, om jag inte har fel.
Ja, men ja, vad sorgligt.
Ja, jag kan ha helt fel. Det här kanske bara något jag hittar. Har jag hört det här någonstans, att Mikael Westfall dog i? Orkar vi kolla upp det?
Nej.
Nej, det gör vi inte. Men det var någonting med Mikael Westfall som var märkligt i alla fall. Det var ett öde. Ja. Skitsamma.
Mikael Westfall sitter på ett öde, oklart vilket. Vi orkar i detta läge, så sent i podcasten, orkar vi inte gå på djupet på samma sätt som vi på djupet med Bo Gustafsson. Jag är ledsen, det går att googla honom.
Ja, men du, jag kollar upp det nu ändå. Mikael Westfall, va, från Hamburg. Han dog i AIDS, det gjorde han minst sagt.
Sa du med stämma som går i dur.
Ja, men vad fan, det känns unikt ändå med en tennisspelare som dog i AIDS. Det var man väl inte hört om tidigare.
Gjorde inte typ Nastase det också? Var det inte någon annan?
Nastase tror jag lever, han öppnar väl bank i Rumänien. Men däremot var väl
okej, men det var nog Gerulaitis, någon jävel till var det.
Ja, men Gerulaitis dog, han var väl en jävla liksom kolasnok. Och sen dog han i sitt garage eller något sånt där, tror jag. Okay, ja. Den eran av tennisspelare var nog ganska dekadenta, tror jag. Det var en sexy sport på ett helt annat sätt.
Bonjour fistes.
Ja, och nu ska man bara premiera liksom Roger Federers jävla liksom chevalereska.
Schweiziska chevalereska liksom, gentlemannastil.
Man är trött på det. Spare me Roger Federers fina personlighet. Jag är ointresserad av den.
Ja.
Men då spelade Sverige i alla fall en final. Det drog ut på tiden så att då, tror jag, Rapport blev uppskjutet. Och då var mamma, hon satt och grät och var så jävla arg. Hon hatar ju sport så mycket. Så hon tvingade min pappa att ringa till Sveriges Television till klagomuren. Och pappa stod där och sa, min fru är arg för att det inte blir en rapport. Det är så sjukt, eller hur?
Men vadå, grät hon för att det inte blev Rapport? Det var väl inte,
hon var ju väldigt eldig. Hela mitt liv så var ju liksom P1 rullade ju, alltså dygnet runt hos oss. Och det var alltid, hon ska alltid konsumera nyheter och Rapport och
sådär. Ja, men du har berättat så mycket så här passivt aggressiva historier om liksom relationen mellan din mamma och pappa. Och det är att din mamma alltid då exempelvis talade om för din pappa att han ville ha efterrätt och vad det nu var. Det är någonting med det som är så jävla kul. Och att hon inte ringer själv till klagomuren på SVT, får honom, som ju bara vill sitta och kolla på Stefan Edbergs liksom möjliga pulveriserande av Mikael Westfall, så att Sverige tar hem Davis Cup-bucklan, så han då tvingas då ringa in.
Ja, men det var ju ständigt så, hon tvingade honom på allt. Jag kommer ihåg när vi åkte genom Europa på semester där, så skulle vi då bo på hotell i Tyskland, och då fick alltid pappa gå in på olika hotell, och så var han tvungen då att säga att ferienkassan eller vad, resekassan är liten, och min fru menar att vi inte kan betala så mycket pengar. Och sen liksom pekade hon henne på henne som satt i bilen och så assur ut. Och så fick vi alltid rabatter tydligen, för att alla tyckte så jävla synd om pappa jämt. Ja. Okay, men i alla fall, men nu åren har gått. Mamma liksom gråter inte lika mycket för missade rapportsändningar och så vidare. Det är lite mer nervarvad relation.
Ja, men det är en väldigt fin relation mellan din mamma och pappa. Jag har ju sett den i närbild i liksom över 20 år. Men han är väl, för att använda ett lite föråldrat begrepp, Han är väl Sveriges genom tiderna mest pussy-whipped person?
Ja, men det tror jag absolut att han är. Han skulle inte själv tillstå detta, men så är det. Jag har ju världen sagt det till
din honom. Mamma skulle glatt tillstå det, eller hur?
Ja, det tror jag, men hon också. Lars skulle inte klara sig utan mig, som hon säger då. Nej, det och det är ju nog sant också. Men i alla fall, ja. Men det finns ändå vissa delar kvar. Pappa har alltid varit en väldigt svartsjuk människa. Det vet du ju naturligtvis. Och jag tror jag pratade om det tidigare. Bland annat, han berättade en historia igår som jag också kommer ihåg så jävla tydligt. Vi satt på terminalen i Köpenhamn och väntade på att hoppa på båten från Köpenhamn till Malmö. Min morfar bodde ju perioder då i Köpenhamn. Då skulle vi åka tillbaka sent på kvällen. Och då var det liksom vi som satt, jag kommer ihåg det så tydligt, så var det ett gäng alkisar där. Och som stod liksom lite längre bort i färjeterminalen. Och en av dem kastade ett mynt mot oss som landade mellan mammas bröst innanför skjortan. Och det gjorde pappa rasande. Så han kastade tillbaka det här myntet mot dem och sen gick bort och muckade med alkisen som var supertrevlig. Men pappa var liksom svartsjuk över att han tog det som sexuella trakasserier att myntet hade ramlat ner mellan hennes bröst.
Det är rimligt på något sätt, men också väldigt kul. Hade myntet liksom hamnat, träffat honom i skallen, hade han förmodligen brytt sig mindre.
Nej, men han gick bort och muckade. Jag kommer ihåg att alkisen bara garva och var skittrevlig. Det kommer jag ihåg. Men mamma är ju nu ute och går då varje dag. Hon är liksom lite manisk och går en mil varje dag. Men när hon är borta för länge så går tidigare. Nu har de stängt alla parker, men tidigare kunde man gå upp på de här liksom små spåren upp i bergen och så vidare. Och då pappa alltid sitter han här hemma. Och jag ser att han är så jävla orolig hela tiden. Men vad är det, säger jag. Tina, hon överskattar sin egen hälsa. Jag kanske gnäller mycket, men hon tror att hon aldrig ska dö. Och så där sitter pappa orolig. Sen kommer det fram då, men vad är... Vad är det? Men man vet aldrig vad det är för folk som går där uppe när hon går där. Och jag vet, jag går ju där jätteofta, mitt på dagen. Det är massa folk, helt ofarligt. Sen kommer de tillbaka och så säger jag då: åh, nu har pappa varit orolig igen, mamma. Så tittar de på honom, åh, ja, han tror hela tiden att jag ska bli våldtagen. Och jag vet inte. Ja, jo, men, och då säger mamma: men herregud, det är så mycket unga tjejer där uppe. Varför skulle de våldta en gammal tant? Och jag, någonting är, ja, men, av alla oro, alltså det är klart att det finns galningar som skulle kunna våldta en 80-årig tant. Så ja, är
men det går en rät linje från myntet i hennes urringning på den här färjan i Köpenhamn och de här orostankarna för honom förstås. Det är liksom, det är lite sexorienterat för honom.
Ja, men det kanske det, men det...
Jag säger inte att en våldtäkt är sex, men du förstår vad jag menar.
Ja, men också att, men det finns någonting naturligtvis vackert i att han tänker att hans fru fortfarande är liksom någon som skulle kunna bli våldtagen. Det kanske skulle
en slags sexuell lyskraft.
Ja, att hon har en sexuell, nu är väl, måste vi väl då, för nu är vi på minerad mark. Det är väl så att våldtäkter inte alltid bygger på att personen som våldtar ser sexuell lyskraft. Men det är lite svårt att förstå varför det är så kul. Men håll med om att det är roligt att han sitter hemma och är orolig just för att mamma ska våldtas.
Men alltså här, det är liksom,
hon skulle kunna bryta benen.
Det är en bizarr tanke att roas av. Och den är krånglig att hitta fram till i huvudet, till att det är underhållande. Men om man har gjort jobbet och bara knådar sig fram till slutsatsen att det är lite underhållande, då är det faktiskt.
Ja, men det gäller att det komplicerade är att landa moraliskt rätt i den.
Ja,
men jag tycker att om man bara inte gör det för komplicerat, så är det ju komiskt. För han skulle kunna vara orolig för att hon ska ramla och slå sig, bryta benet. Men det som är liksom top of mind är att hon ska bli våldtagen där uppe.
Ja, men din mamma är ju som, din mamma är ju som 100% lårbenshalsriskgrupp också ju, framförallt att man är ute och promenerar.
Såklart.
Det är ju det som händer alla gamla människor. Jag tycker det lite snackas mindre om lårbenshalsar nu. Det kanske är för att det är corona, men jag minns för 15-20 år sedan, det snackades det bara om lårbenshalsar.
Ja, men det var ju lårbenshalsen kan ju ofta vara början på slutet. Så är
ja,
det ju.
Ja, verkligen. Ja, men så han skulle ju kunna oroa sig för det.
Ja, min farmor bröt ju lårbenshalsen och sen tappade hon ju tron på livet. Dog. Och pappa hävdade då att hon tog livet av sig och körde rullatorn rätt in i väggen. Vilket ju förmodligen absolut inte stämmer överhuvudtaget.
Ja, det var hennes metod för självmord, att hon körde rullatorn.
Finna någon slags spektakel.
Ja, av alla din pappas jävla påhitt så är det mest makabra någonsin. Att hennes liksom metod, det var inte hängning, det var inte piller, det var inte hoppa från Västerbron. Nej, det var att ta sin rollator, fälla ut en tumstock 1,5 meter till vänster så att folk ska hålla avstånd, och sen bara gå in i väggen och därmed dö.
Ja, men det måste ju vara något sånt. Det är också rent praktiskt, det är ju märkligt, men då är det en slags någon rekyl då liksom, att hon faller bakåt när...
Ja,
när
för det är ju ändå, det är ändå rollatorn som når väggen före henne.
Ja, så det är ju det är osannolikt att det var...
Har du försökt få din pappa att liksom precisera dödsorsaken någon gång?
Nej, han menar väl att hon ramlade då som en konsekvens av det där och tog livet av sig. Men alltså, sitter och pratar, bara den där historien om våldtäkten är ju så att säga kontemporär. Och jag som sagt var, när man har navigerat rätt, någorlunda rätt, så är det komiskt. Och så satt jag, vi har pratat om det här, och så satt jag och tänkte, du, att man sitter och tänker på startscener i så fall. Ja, hur börjar en sån här serie? Då börjar jag prata, och jag minns nämligen att hela familjen biktades ju hemma då. Pater Feusner, den då tyske prästen i katolska kyrkan.
Men det var någon slags Fodora-präst då, som åkte runt och gjorde...
Ja, visst var det mathemspräst liksom.
Ja, verkligen, levererat till dörren en bekännelse, så
ja, men
säga.
Så rullade han in, och så skulle hela då familjen biktas i soffan. Och så fick liksom, vet, man gick in i vardagsrummet, och så fick andra familjer...
Fort som djävulen, för snart så är det dags för Stefan Edberg och Mikael Westfall att
möta. Men det var lite stressigt ibland, men det var roligt att prästen alltid sa: jaha, ja, vi börjar med Tina, hon brukar oftast ha mest, och sen tar vi Lars sist, för han har nästan aldrig någonting.
Är det inte tystnadsplikt på det? Det är nästan på gränsen.
Ja, men det var då alla i softa förr eller senare i livet. Men det var något så roligt i tanken på att han tänkte, ja, mamma sitter där och har jättemycket att prata om, naturligtvis hur mycket hon har skällt pappa och så vidare. Men Lars, han liksom, det finns ingenting han behöver bikta sig för han är så jävla snäll. Någonstans finns det en startscen i en serie med en hel familj som ska bikta sig med en präst som kommer inrullande. Ja, men så är det. Men det är ett sätt att ägna den här karantänstiden nu, om man nu, jag vet inte fan ens, jag pallar knappt att säga att jag sitter i karantän, för karantän skulle ju kunna vara när min mamma och hennes föräldrar satt i en kyrka 1944 och hade flytt. Min karantän, ja visst, det finns lite mindre att göra här än vad det finns i Stockholm. Men det jag då kan gilla är att man plötsligt sitter med en dator och börjar intervjua sina föräldrar. Det är också en positiv, jag har ingen aning, det kanske inte leder till någonting, men det är ändå kul att så att säga, att se allt det där, få höra historierna om att pappa åkte dit ständigt. Här kommer inte jag ihåg, när vi skulle åka igenom tullen i många länder, så tog de ofta pappa. Och det var en gränspolis. Och pappa, vad fan händer där hela tiden? Det var en gränspolis i Danmark som sa: problemet med dig är att du kan gå för både arab och jude. Det är därför vi tar det. Det är unikt.
Det är liksom helt fritt från orolighet kring rasbiologianklagelser. Det är bara blåsa på. Det känns danskt.
Ja, men alltså, pappa sa, när vi skulle åka hem från Florida, vi träffat med faste Birgitta, då greps jag i Chicago när jag skulle lämna fram passet och släpades genom hela terminalen inför alla människor. Och det här ljuger han också. Genom taxfree-butiken. Det har jag aldrig skett.
Aldrig någonsin. Han tycker att det blir en starkare bild.
Ja, men det blir det ju också. Genom det stora massa svenska turister. Genom det in till ett rum. De klär av mig, ställer mig mot väggen, va? Ja, och stoppar upp fingrarna i alla möjliga ställen där, va? Och står där. Och tror också då att jag är arab. Alltså, ja, men som sagt, den typen av historier, att jag får de historierna, att de kommer till mig och att de berättar dem, gör ju att den här tiden också... Krea, ingen aning, men den blir någonting som jag inte trodde att den här tiden skulle bli.
Vi ska sannoliken inte säga att alla tillvaro är likadan, men det är på samma sätt som att du tänker sig, ja, om någon hade sagt till dig för 6 veckor sedan, du kommer att leva oavbrutet med dina föräldrar nu, då hade du tänkt, fy fan vad jobbigt. Så blev det inte riktigt så, det blev någonting bra av det där. Och för att du valde att göra det, och dina föräldrar är ljuvliga och så vidare, och du kanske inte bara har sett det på några år. På samma sätt går det för studenter att tänka ut någonting annat. Det går för Berlin att bli någonting annat om de inte får ut och fista varandra. Det går att ömsa skit.
Det du menar är det breda perspektivet här. Gör någonting. Mycket piss, folk dör, det är vidrigt. Men du, och så länge man då inte mår dåligt, eller folk i ens närhet mår dåligt, så kan man då göra någonting av det här. Det kanske är så att saker och då fenomen och tillställningar och så vidare som plötsligt stängs ner, kanske aldrig ska öppnas igen, för det föder en kreativitet. En nedstängd fistningsklubb i Berlin gör att Patrik Ekwall plötsligt sitter i Bromma och ser en företagsmöjlighet, och gör istället Båsta till fistningens center. Det kan ju hända massa sådana positiva grejer.
Så är det verkligen. Jag tycker det är en fin livsbejakande ton att gå ut på. Vi älskar ju att ta den här stunden med er. Vi vet aldrig var den kommer att ta oss. Vi har väldigt, väldigt sällan förberedda saker. Jag hade en liten notis från Vi i Vasastan. Den slank in i podden. I övrigt, ja, då sker det på uppstuds. Det är saker vi vill bara säga till varandra och till er som lyssnar. Maila oss gärna till podcast@podff.com. Ni kan skriva om vad ni vill. Mikael Westfall behöver jag inte höra jättemycket om det inte finns jätteintressant bonusinfo om honom. Hörrni!
Och spare mig, jag vill inte ha ett enda så hyllningsmail över Roger Federers trevlighet. Ingenting är mindre intressant i världen.
Det behöver ni heller inte. Vi älskar att ni är med oss. Ta hand om varandra, för Guds skull, så hörs vi om en vecka. Ha det bra.
Hejdå! Hej då!